Halleluja. Jag tänkte så här idag, att eftersom att det är barntema idag på allting, så ska jag tala till familjer. Men nu kanske de flesta föräldrar är där ute, men några föräldrar är väl här. Men är man inte förälder så är man i varje fall del av en familj. Och idag är temat så här, ni vet jag kör ju men Gud-tema, alltså de där två orden förändrar allt, men Gud. Det står gång på gång i Bibeln, över 45 ställen där någonting händer, men Gud griper in och så sker en förändring för den människan och i den familjen och i den människans liv. Och idag är min rubrik så här, familjer är dysfunktionella, men Gud. Det ska vi tala om idag. Och jag vet att jag använder det här ordet lite annorlunda. Inom psykologin pratar man om dysfunktionella familjer. Och det började man med på 60-talet någon gång. Och sen under 90-tal och 2000-tal så har man pratat om det i alla möjliga sammanhang. Kanske till och med överanvänder det ordet. Och när psykologin pratar om det, då betyder det ungefär så här. Att en familj där det finns konflikter, dåligt uppträdande, barnen försummas, kanske till och med övergrepp från enskilda föräldrars sida. Som gör att de andra familjemedlemmarna accepterar det beteende. Det blir som normalt. Och så fastän det är dysfunktionellt. Jag använder inte begreppet riktigt likadant när jag ska predika idag. Utan jag tänker mig kanske mera att det finns brister. Det finns saker i varje familj där det inte fungerar. Nu får du tänka din större familj. Alla tillhör någon familj. Du kanske inte bor ihop med någon just nu. Men du tillhör ändå en familj och vuxer upp i en familj. Alltså vi väljer inte vår familj. Men vi väljer hur vi ska leva familjeliv. Det kan man faktiskt välja. Och vi ska läsa om en familj idag i Bibeln. När jag förbereder det här, alltså det finns så många familjer i Bibeln som är dysfunktionella. Det är bara att välja faktiskt. Det är väldigt mycket trasighet i familj efter familj när man läser Gamla Testamentet. Och det ska vi ska ta en. Och vill du läsa hemma mer om det här så finns det i första Mosebok från kapitel 27 till 33. Där har du mest upp familj och släkt kan jag säga. Det är stora problem. Men vi ska läsa lite grann om det och jag ska prata lite om den familjen. Så första Mosebok kan ni slå upp. 30 kapitlet. Puffar det mycket? Jag håller den bort en liten bit ifrån. Så. Första Mosebok. Det kommer väl här också. Men kapitel 30. Och jag väljer att börja i slutet på kapitel 30 för det handlar om Jakob. Och idag ska det handla om Jakob och hans familj och hans släkt. Den är dysfunktionell verkligen. På många sätt. Och i släktled. Det bara fortsätter. Då står det så här från vers 43. Och Jakobs rikedom växte. Han hade får och getter i mängd, slavinnor och slavar, kameler och åsnor. Och så går jag in i vers 1 till och med 9 i nästa kapitel. Jakob fick höra att Labans söner sa, Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Hela hans rikedom kommer från det som tillhör vår far. Och Jakob såg på Laban att han inte var lika vänligt inställd till honom som förut. Då sa Herren till Jakob, vänd tillbaka till dina fäders land, till din släkt och jag ska vara med dig. Jakob skickade bud till Rakel och Lea och bad dem komma ut till honom på betesmarken där han var med sin jord. Han sa till dem, jag ser på er far att han inte är lika vänligt stämd mot mig som förut. Men min faders Gud har varit med mig. Ni vet själva att jag har arbetat för er far så mycket jag har förmått. Ändå har er far lurat mig och gång på gång ändrat min lön. Men Gud har inte tillåtit honom att göra med någon skada. Lovade han mig de spräckliga djuren som lön för hela jordens spräckliga avkomma. Och lovade han mig de strimmiga. Och lovade han mig de. Ja, det står strimmiga i min bibel. Ja, så är det. Fick hela jorden strimmiga avkommer. Så tog Gud er fars boskap och gav dem åt mig. Vi ber en bön. Tackar Jesus för detta ord. Och vi ber här att det får komma någonting gott ur det här. Att vi får förståelse av att du Jesus, du verkar genom icke-fungerande familjesituationer och hem faktiskt. Så kan du verka i dem och genom dem, Herre. Men att du ska tala en liten stund genom detta ord. Amen. Jag tänkte tala om detta på tre olika nivåer. Jag ska ge er tre påståenden och så prata lite stund om dem. Den första nivån eller påståenden, det handlar om oss. Dig och mig som tillhör en familj och lever i familjeliv. Det andra handlar om Guds respons på det sådana som vi är. Och det tredje handlar om vår respons på Guds respons. Solklart. Alltså först handlar det om oss, sen handlar det om Guds respons på oss och sen vår respons på Guds respons. Enkelt. Det första jag vill säga är, den första punkten är, alla familjer är dysfunktionella. Det har jag redan sagt, men jag vill säga det igen och jag vill inte säga det för att förolämpa dig eller liksom sänka dig på något sätt. Och jag tänker inte be om ursäkt, utan jag tänker förklara vad jag menar. Jakob, han kommer från en dysfunktionell familj. Och han gifter sig in i ännu en dysfunktionell familj. Och jag vill att ni ska se det. Men ändå mitt i detta trasiga som de ändå lever i och under, så finns Gud och verkar i detta. Jakobs farfar brukar lära konfirmanderna, vad heter patriarkerna? Nu sitter ju några, eller ni är färdigkonfirmerade nu. Patriarkerna i varje fall, de heter Abraham, Isak och Jakob. Det kommer alltid på provet. Och i varje fall de här tre, om man tittar på Abrahams liv, det fanns massa där som man kan fundera över. Varför gjorde han som han gjorde? Bland annat ljuger han om sin fru två gånger för okända män. Det finns kanske anledningar, men det är liksom olämpligt. Nej, det är inte min fru, sa han. Det är dumt att göra så, kära män. Isak, han gör samma sak. Han ljuger om sin fru Rebecka. Det finns saker i dem som liksom inte fungerar. Och ändå räknas de upp som troshjältar. Sådana som Gud väljer ut att sluta förbund med, och ur deras släkt ska hela världen liksom välsignas trots att de är som de är. Och så kommer vi till Jakob då. Han är gift med Rebecka och de får två söner, ett tvillingpar. De heter Esau och, förlåt, vi kommer till Isak. Han får ett tvillingpar, de heter Esau och Jakob. Och Esau, när han kommer ut så är han helt hårig på kroppen. Han är en riktig karakar. Han gillar att jaga. Och det är Isaks favoritson. Isak älskar honom mer än Jakob. Jag vet inte om du har favoritbarn. Vem är favoriten bland dina barn om du har barn? Nej, jag älskar dem lika mycket. Nej, det gör du inte. Låt mig förklara varför. När ditt ena barn mår som sämst eller som sjukast, då är hela din kärlek riktad på den personen, eller hur? Så fungerar vi ju. När de andra barnen, ja, de mår bra, det går bra. Men den som är mest trasig, har det mest kämpigt, har det mest jobbigt, de ger vi mest kärlek. Så jag säger, det finns nivåer på kärleken då. Även om vi självklart på något sätt älskar dem lika mycket. Men i vissa situationer i livet, då är det vissa i vår liksom barnaskara som får mer av vår kärlek i varje fall. Men det var bara en bisats. I varje fall, Isak älskar Esau mer och han är hårig. Esau betyder hårig. När han kommer ut, de har en fantastisk fantasi. Här kommer en hårig kille, röd hårig över hela kroppen. Han får heta hårig. Och så kommer Jakob. Och han håller Esau i hälen. När han dras ut där, tvillingarna kommer på rad. Han håller Esau i hälen. Och då får han heta Jakob. Det betyder den som håller i hälen. Den som får andra på fall. Den som bedrar. Så heter du Jakob, jag är ledsen, dina föräldrar tänkte inte riktigt. Det är liksom inte jättepositivt namn. När han kommer ut där så är det som att jag vill ha din plats, Esau. Jag vill vara före dig. Jag ska ta mig förbi dig genom livet. Här föds två tvillingar och Isak, han väljer Esau. Och Rebecka, hon väljer Jakob och älskar honom över allt annat. Han är slät och fin i hyn, står det. Han var mild till sitt sinne. Han var hemma hos mamma i köket. Ni förstår, det är helt olika personligheter på de här två killarna. Det är som upplagt för konflikt i släkten, i familjen. När, innan de föds så talar Gud profetiskt över de här två barnen och säger att en yngre, den äldre ska tjäna den yngre. Så var det ju inte i deras kultur. Den äldre ärvde allt och de yngre tjänade den äldre. Men profetian talas ut att här ska den äldre tjäna den yngre. Och Isak gör allt i sin makt för att profetian inte ska slå in. Han vill liksom att Esau ska välsignas, få allt. Fastän Gud har sagt att den yngre ska bli den som står över den äldre. Så här fortsätter det. Striden är i full gång och Isak han åldras. Och så är det dags att lämna över allt till sin förstfödda, tänker han. Han bryr sig inte om profetorden. Han ber Esau gå ut och jaga, laga till min favoriträtt. Kom med den till mig så ska jag välsigna dig. Isak har blivit gammal, han ser dåligt, han är riktigt sliten kan man säga. Det är nära döden eller himlen. Och Rebecka, hans fru, står och tjuvlyssnar. Vad är det för en fru? Och när hon hör att nu är det dags att välsigna Esau, då säger hon till Jakob, sin favoritson. Nej, men nu ska du gå och laga mat och så ska du klä på dig Esaus kläder och så ska du limma fast killinghår på dina händer och din hals. För pappa han är ju halvblind och hör dåligt. Och så ska du gå in med mat och låtsas att du är Esau och bedra din far vid dödsbädden. Ni förstår, det här är, försöker visa, det är en trasig familj helt enkelt. Det är lite rörigt. Och Rebecka är med på det. Och bedrägeriet lyckas, de lurar pappa och Isak, pappa Isak där på dödsbädden. När Esau får höra om bedrägeriet blir han rasande såklart. Och han ska döda sin bror. Vet, syndens konsekvens är ju första som händer nästan. Och syndens konsekvens är att två bröder, faktiskt den ena slår ihjäl den andra. Kain dödar Abel. Och här är det på gång igen. Esau vill slå ihjäl sin bror. Det är en schism i hela släkten. Så Jakob han flyr till sin morbror Laban. Rebecka skickar iväg honom dit för att undvika sin brors vrede. Du har två barn. En hårig och en bedragare. Tvillingar. Jag vet inte, hår är ingen egenskap. Jag vet inte, det är ingen, kan ju inte han då för. Ah, ja. Men deras personlighet är helt olika. Jag går inte att väga dem lika, men jag gjorde det ändå. Deras personlighet är helt olika. Jag tänker att så är det i våra familjer. Att du har en barnaskara, om vi bara går där nu. Och kanske någon av er har, vissa har barnaskaror, jag har fyra. Och de är helt olika i sin personlighet. Jag kan inte ens uppfostra dem på samma sätt. Jag kan inte ens ha samma regler för mina grabbar. Det går inte. De är helt... Kanske två av dem är ganska lika. Sen har ni sett, ni såg ju dem idag, om jag får lämna ut dem. Två med fotbollströjor här, gröna fotbollströjor. Och en med fluga och kavaj. Liksom, de är olika. Fantastiskt. Och det är inte jag som tvingar han att klä upp sig varje söndag. Han älskar att klä upp sig. Och han spelar lite fotboll, men inte liksom hans grejer. Han är annorlunda. Och de är, alltså på ett positivt sätt, annorlunda än de andra. Jag går vidare. Jag tänker bara att så här är det ju i familjer. Och Jakob, han är den bedragaren som snor dina grejer och lämnar stan. Om du har sådana syskon i syskonskaran. Vet du hur många arvstvister det blir? Oj, oj. När man ska dela upp allting. Och så kan inte syskon hålla sams. Och så är det någon som roffar åt sig lite mer och drar därifrån. Det här sker gång på gång på gång. Även bland kristna ska jag säga. Ändå räknas Jakob som trons hjältar. När man läser Hebreerbrevet 11 så är han en hjälte för Gud. Han är liksom, han är en Guds man, han är gudfruktig, han är trogen. Alltså han är en hjälte, samtidigt trasig och dysfunktionell från en dysfunktionell familj. Han reser till Laban, han träffar sin livskärlek Rakel. Jag berättar storyn fast ni kan den. Rakel tar med sig Jakob hem till Laban och Laban möter nu en jämlike. De är två stora bedragare bägge två. Laban älskar att luras och ljuga och tillförskaffa sig fördelar genom den personlighet han är. Han är mest i bedragare. Han säger, om du jobbar 7 år för mig, då ska du få min dotter. Och då står det så här, det är faktiskt den finaste bibelversen i hela Bibeln tror jag. Den största kärleksförklaringen. Det här har ni nog aldrig tänkt på. Men då står det så här, de 7 åren kändes som några dagar för han älskade henne. Så är det när man vill ha, när man är på jakt efter den man älskar och vet, jag ska få gifta med henne. Jag gör allt för dig. Det är kärlek. 7 år jobbade han och så på natten där går de in och så ligger han, eller umgås de med varandra. Ja, det vet vad som händer. Och så i varje fall så kommer han ut och så märker han det är stora syster Lea. Laban har lurat honom totalt, bedragit honom. Han har spenderat natten med fel kvinna. Jag vet inte hur det går till, men jag antar att de klär upp sig ganska mycket och man inte riktigt ser vem det är man är med där i tältet på något sätt. Och så säger han så här, Laban, du får jobba 7 år till, då kan du få Rakel. Men nu fick du Lea och får vara glad. Och så jobbar han 7 år till och så får han 2 fruar, vilket vi inte går in på nu. I alla fall. Och då kommer vi in i texten. Åren har gått, han har 2 fruar, han har ett par konkubiner också, eller bihustru eller vad det heter, och en massa ungar. Och så går vi in i vers 1-2. Jag ska läsa dem igen. Det stod det så här: Jakob fick höra att Labans söner sa: Jakob har tagit allt vad vår far ägde. Hela hans rikedom kommer från det som tillhör vår far. Och Jakob såg på Laban att han inte var lika vänligt inställd till honom som förut. Alltså, två bedragare i samma hus som inte är vänligt inställda till varandra. Det är liksom uppgjort för konflikt. Jag tänker att Jakob, han känner liksom en lättnad. Han har liksom lämnat en ganska trasig familj. Och så har han fått äntligen flyttat hemifrån och gift sig. Och så har han hamnat i en ännu mer trasig familj. Alltså, så är det ju när man flyttar hemifrån. Man tänker nu ska jag lämna. Och skönt att få lämna syskon och mamma och pappa och allt det här jobbiga där hemma. Men det värsta är att ibland faktiskt så tar man med sig all sin trasighet. Allt det man har varit med om in i nästa relation, in i nästa hem, in i nästa relation som man bygger. Han gifter in sig i en lika trasig familj. Varför då? Ja, det är lätt att förstå varför. Vad du än går ifrån, eller vad du än flyr ifrån, eller vad du än flyr in till, så tar du med dig själv. Och allt det som du har här inne, allt du har varit med om i din uppväxt, allt trasigt som finns hos dig, det tar du med dig in i nästa relation. Men det går att göra någonting åt det. Men så är det ju. Vi tar med oss själva där vi är. Alla människor har, och alla familjer har något dysfunktionellt inom sig. Alla människor på den här planeten, ska jag säga, har sår, problem, något som inte fungerar som det borde. Och eftersom alla har det, så påverkar det den familj du lever i. Och det kommer att påverka den familj du gifter in dig i. Du tar med dig själv. Och jag tar upp detta, för ibland kan man ju tänka att jag kommer från en dysfunktionell familj och därför är jag som jag är och jag kan inte göra någonting åt det. Och jag tror att det går att göra någonting åt det. Jag ska komma till det. Man kan inte skylla på det. Alltså, jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj, det kan jag säga. Jag är uppvuxen i två familjer, men jag ska inte gå in mer på det. Och jag uppfostrar en dysfunktionell familj, ska jag säga. Det är inte paradiset hemma hos oss, även om jag är pastor och har pastorsbarn. Det är inte fantastiskt jämt, även om vi älskar varandra så oerhört i min familj. Och vi är med varandra, vi umgås mycket, så finns det trasighet även hemma hos familjen Tärnborg uppe i Våxholme. Alltså, jag är en dysfunktionell människa, vi fungerar inte, och det finns ett enda ord om varför vi inte fungerar, som hela Bibeln liksom, som beskriver allt detta. Det är ordet synd. Vi är trasiga. Vi liksom fungerar inte som Gud hade tänkt i hans originalplan. Det är inte paradiset på jorden i våra familjer. Genom en enda människas fall, står det, kom synden in i världen, och den påverkar alla. Synd påverkar också alla familjer. Vi är alla brustna individer med fel och brister. Så ser det ut i alla familjer. Jag tror att det gör det även i din familj. Till och med Guds familj, ska jag säga. Församlingen är inte perfekt. Den är också trasig, den är brusten. Den är dysfunktionell. Där sker konflikter, där sker saker. Du kan bara läsa Paulus alla brev. Han skriver till församlingen i Korinth till exempel. Och tar upp saker i den församlingen som det är sjukt. Det de håller på med och ägnar sig åt i den församlingen. Ändå verkar Gud där med sin ande genom andens gåvor. Jag säger inte att det ska vara så. Vi ska ju liksom rena oss som en brud som är redo för vår brudgum, göra oss vackra. Men på något sätt finns den här trasigheten i församlingen också. Så ni har förstått, vi är alla dysfunktionella. Och då är det Guds respons på det. Gud är funktionell, ska jag säga, när vi är dysfunktionella. Alltså, Gud fungerar, men Gud fungerar när vi inte fungerar. Jag ska visa det också. I vers 3, där står det så här. Alltså, andra punkten. Men Gud är funktionell när vi är dysfunktionella. Vers 3, där står det så här. Då sa Herren till Jakob: vänd tillbaka till dina fäders land, till din släkt, och jag ska vara med dig. Alltså, Gud talar ändå till Jakob. Trots att han har bedragit, lurat sig fram genom livet, trots allt han har gjort, all trasighet han har i sin familj, så väljer Gud ändå att tala in i hans liv och tala till Jakob. Gud talar mitt i alla intriger, mitt i alla bedrägerier. Han säger egentligen: vänd om till dina fäders land och din familj, och jag ska vara med dig. Och så står det: Jakob tog med sig allt. Och så vers 22, jag kan bara gå dit, för det här är också intressant. Gud talar inte bara till Jakob. I vers 22 står det så här: på tredje dagen fick Laban veta att Jakob hade flytt. Då tog han med sig männen i sin släkt och satte efter honom. Alltså för att antagligen skada honom eller göra någonting. Efter 7 dagar hade han hunnit fatta honom i Gileads bergsbygd. Men på natten kom Gud till aramén Laban i en dröm och sa till honom: akta dig för att säga ett enda ord till Jakob. Alltså Gud talar också till den trasiga Laban. Gud väljer att tala. Han fungerar och verkar trots att vi inte fungerar och verkar på rätt sätt. Familjer är röriga, de är trasiga, de är dysfunktionella. Men Gud väljer ändå att tala in i ditt och mitt liv, in i vår familj. Och ändå, trots familjens problem, så väljer han att använda både Jakob och säkert Laban. Även om man inte ser så mycket mer av honom där i Bibeln. Jag ska säga att det är en perfekt Gud vi tror på, utan fel och brist. Han verkar genom trasiga människor. Det är en helig Gud som verkar genom icke så helgade människor. Varför då? Det finns ju inga andra. Det är ju, vi är ju alla. Alla människor har syndat och saknar härligheten från Gud. Det finns inga andra att verka genom. Han vill att hans rike ska breda ut sig mitt i en trasig värld. Och då använder han människor för att förmedla sitt budskap här på jorden. Gud måste fungera trots att vi inte fungerar. Vilka människor jag än läser om i Bibeln. De misslyckas, de vänder om och de får en ny chans. Och Gud använder dem och han talar till dem ändå. Vad jag vill ha sagt, vad vill jag säga? Alltså ta dina fel och dina brister och din trasiga familj och tänka: jag är född så här i en dysfunktionell familj, det går inte att göra något åt. Det är att fela. Men att ta sina fel och brister, lära sig någonting och liksom ge dem till Gud, det är att kunna växa. Och det går faktiskt att komma ur detta trasiga. Jag vet inte om du någon gång har misslyckats, men det ska inte definiera ditt liv med Jesus. Utan han kan tala igen. Han kan låta dig växa i det du har gått igenom. En liten om jag drar ett sidospår bara. Jag tänker på Paulus och Barnabas. Det har ingenting med familj att göra egentligen, men det är en relation mellan två personer. När Paulus kommer till tro och blir frälst så finns det en man som heter Barnabas som kommer till hans hjälp och tar sig an honom när ingen annan tar sig an Paulus. De blir goda vänner och de börjar resa runt på missionsfältet. Och sen när de har kommit tillbaka efter missionsresan så säger Paulus efter ett tag så här att: vi ger oss ut på en annan missionsresa, Barnabas. Det är okej, säger Barnabas. Jag tar med mig min släkting Markus. Och då säger Paulus: nej, du får inte ta med dig Markus. Han ballade ur totalt på förra missionsresan. Vi kan inte ta med oss sådana personer. Och så sker en schism. En konflikt mellan två härligt frälsta lärjungar till Jesus som är ute på missionsfältet. Och i Bibeln står det ingenting om att de någonsin försonas faktiskt. Utan de ger sig ut på olika missionsuppdrag, på olika platser. Och trots att de är två dysfunktionella missionärer skulle jag säga. Trots att de är liksom på två olika håll och gör sitt missionsuppdrag för att Guds rike ska breda ut sig. Så fungerar Gud ändå genom dem. De blir inte sams, de försonas inte ens. Ändå verkar Gud igenom den. Därför att Gud är funktionell, vi är dysfunktionella. Gud använder människor som inte gillar dig, som inte tycker samma sak som du. Och han använder dig. Alltså Gud kommer aldrig fråga dig först om man ska använda en person. Han väljer vem han vill, till vad han vill, när han vill. Han är suverän i sitt utväljande. Trots, för vi har alla de här liksom grejerna, så fungerar Gud ändå och sänder människor och använder människor. Han är suverän. Gud är funktionell fastän vi är dysfunktionella. Kommer till tredje. Vår respons på hans respons. Han talade så här. Det var hans respons. Han ville ändå använda Jakob. Och så står det så här i vers 4-9. Och den tredje punkten är så här, jag skulle säga se på Gud står det här. Jakob såg Gud, men Gud säger han flera gånger, vi ska läsa det strax. Men vi lever ju i Nya Testamentets tid, så jag säger se på Jesus istället för att se på dig och din familj som dysfunktionell. Då växer du om du ser upp på Jesus och möter honom ansikte mot ansikte. Vi ska komma dit. Står det så här i vers 4. Jakob skickade bud till Rakel och Lea och bad dem komma till honom på betesmarken där han var med sin jord. Han sa till dem: jag ser på er far att han inte är lika vänligt stämd mot mig som förut. Så kommer men gudorden. Men min faders Gud har varit med mig. Och så fortsätter de prata. Ni vet själva att jag arbetar för er far så mycket jag har förmått. Ändå har er far lurat mig gång på gång. Och så kommer men Gud-ordet. Men Gud har inte tillåtit honom att göra mig någon skada. Och så fortsätter han räkna upp, och vers 9 kommer inget men Gud-ord, men då kommer så Gud. Så tog Gud er fars boskap och gav dem åt mig. Vad är det som händer? Helt plötsligt mitt i den här trasigheten som Jakob upplever, uppgivenhet, så börjar han tala. Så han samlar sina fruar först. Jättebra, eller fruar, det låter jättekonstigt att säga det. Han samlar, men så är det ju i Gamla Testamentet. Alltså han samlar sina fruar, talar ut med dem. Han pratar om problemen med sin fru. Och de håller med honom. De håller med honom och säger, ja, du ska göra det Gud säger. Och vi vänder hem, vi är med dig. Att samla sin fru är bra och samtala med henne eller sin man. Men så kommer de här men Gud-uttrycken tre gånger. Han erkänner att Gud i all hans trasighet är närvarande i hans liv. Men mina fäders Gud har varit med mig, säger han. Han vet om det, trots allt detta. Det andra gör, han säger att Gud har beskyddat honom. Men Gud har inte låtit Laban skada mig. Gud har beskyddat honom. Men Gud har beskyddat mig, säger han. Och det tredje, så har Gud mött hans behov. Så Gud tog boskap och gav dem till mig. Han ser att Gud har verkat i och genom allt. Jag säger att han har vuxit andligt. Han börjar se upp mot sin Gud. Han börjar se vad Gud har gjort i hans liv trots vad han har gjort och gått bort från honom. Gud som verkar och fungerar mitt i trasigheten. Och så kommer det mötet som vi alla behöver, tror jag. Det vill säga att det är rörigt i min familj. Och då kommer mötet med Jesus, eller med Gud i den här texten. Lite längre fram. Det är mötet som ska förvandla Jakobs liv, hela hans livsstil. Han tar hela sin familj, hela sin släkt, alla boskap, alla de där som han hade fått till sig av Herren. Och så ber han sig mot Esau, eller hemmet. Och så står det, han är rätt orolig. Han vet ju inte hur Esau ska ta emot honom. Om han fortfarande är arg, om man ska döda honom. Så han beger sig av hemåt och så skickar han familjen framför sig över Jabboks vadställe, står det. Och så går de över vadstället och så blir Jakob ensam kvar. Där vid vadstället blir han kvar hela natten. Och så kommer en okänd person och de börjar brottas. Märklig bild. Men de börjar brottas. Jakob och den här okända personen. De håller i varandra, de håller fast varandra. Hela natten brottas de, står det. Och plötsligt den okända personen slår honom vid höften. Så att han får ont. Och så säger han, släpp mig, till Jakob. Och Jakob bedragaren, han säger, nej, jag släpper inte förrän du välsignar mig. Det är Gud själv han brottas med den där natten. Kampen han har om sitt liv. Om sin omvändelse. Och på något sätt så säger Gud, släpp mig, jag vägrar släppa dig. Och då byter Gud taktik och säger så här, vad är ditt namn? Det är ju viktigt i den här texten, vad är ditt namn? Då säger Jakob, det är Jakob. Vad är det han säger? Jag är den som håller i hälen, jag är den som får andra på fall. Jag är den som har bedragit mig fram genom livet. Det finns en bekännelse om vem han är. Vad han har dragit på sig själv och sin familj. Äntligen bekänner han och erkänner han vem han är och vad han har gjort inför Gud. Han har brottats hela natten med det här. Och så kommer bekännelsen och erkännandet. Jag är Jakob. Och jag tänker säga till dig som känner, ja, men det är rörigt i min familj. Skyll inte på din fru eller man eller dina barn eller din släkt. Börja med faktiskt att omvända dig själv. Jag böjer mig. Ja, men jag är del i det här. Jag har gjort det här. Det är därför det ser ut som det gör. Det börjar hos Jakob. Han erkänner sin egen skuld i detta. Jag är bedragaren. Det är det han säger till Gud när han har brottats hela natten. Och vad händer då? Då upprättar Gud honom. Och så säger han så här, nej, du heter inte Jakob längre. Du heter Israel. Det namnet känner vi väl. Du heter Israel. Han får ett nytt namn, en ny identitet. Och så står det faktiskt att han kallar platsen där han varit för Penuel. Det betyder platsen där Gud bor. Alltså han har varit, det betyder att han har varit ansikte mot ansikte med Gud själv. Han som har kämpat sig genom livet, bedragit, lurat, det är rörigt i hans familj, det är trasigt, det är så mycket fel. Så får han erkänna vem man är inför Gud och så är han ansikte mot ansikte med Gud själv. Och sen står det att han går därifrån haltande. Det är inte bra att han haltar, men för mig handlar det om något annat. Han vandrar på ett nytt sätt med sin Gud. Det är det som händer när du blir frälst, när du bekänner och erkänner det här är min brist, det här är min trasighet. Gud, jag behöver att du griper in i mitt liv. Då går man på ett nytt sätt därifrån. Har man varit ansikte mot ansikte med Herren själv och låter han både förlåta en, rena en, hela en, då går man därifrån på ett nytt sätt. Man kan inte vara densamma längre. Du läste första inledningsordet. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi, någonting nytt har kommit. Det är det som händer med Jakob. Denna bedragare som kommer från en trasig familj. Han bekänner vem man är och sen får han gå därifrån. En ny identitet. Du är Israel nu. Du har brottats med Gud. Och du kommer därifrån och nu vandrar du på ett nytt sätt tillsammans med din Herre. Omvändelsen. Den börjar hos dig. Det finns en chans. Det är vår respons på Guds respons. Gud väljer att fungera och verka genom dig trots att vi inte fungerar. Och vad blir vår respons? Ja, det blir att vi faktiskt bekänner våra fel och brister, vår synd, vår nöd, vår tillkortakommande. Och säger jag vill gå på ett nytt sätt med dig Gud från den här stunden. Inte bara för din egen skull, för din familjs skull. Gud är nådefull och god. Gud är verkligen god, det sjöng vi också va? Din godhet ska följa mig. Har du lärt känna Gud som god, då är det här inte så jobbigt. Det är jobbigt i kampen att erkänna. Men om jag verkligen förstår att han är god, det är vem han är i sin karaktär. Han förlåter, han upprättar och han använder dig igen. Jag skulle säga att man kan lik Jakob på vandra på ett nytt sätt. Han haltar dig fram. Du kan få gå på ett nytt sätt tillsammans med Jesus. Varje familj är dysfunktionell, vad det vill säga. Det finns något trasigt i oss, i våra familjer, i våra släkten. Det fungerar inte, det som borde fungera. Men Gud, han fungerar i detta ändå och verkar genom oss ändå. Och vår respons är bara, böj dig. I ditt hem, i din kammare, du behöver inte vara här ens. För det är ganska svårt att göra sådana här bekännelser inför publik. Utan det handlar i din kammare. Skyll inte på någon annan, utan det är mina brister, mina fel och jag vill lägga det på dig Jesus. Och så kan han välsigna din familj, din släkt på nytt. Det ber vi tillsammans. Tackar dig Jesus. Tackar dig. Tackar dig för att du vänder allt. Men Gud, du är den Gud som griper in, Herre. När vi är trasiga, när vi har så mycket, ja, vi misslyckas helt enkelt, Herre. I vår släkt, i vår familj, vi har kanske kamp, vi har dåliga relationer med människor i vår familj. Jag ber Jesus om en tid av försoning, förlåtelse, om en ny vandring tillsammans med dig Herre, för hela familjer. Jesus, tack att du ändå väljer att verka genom familjer Herre. Du vill verka genom släkten, släktled efter släktled vill du välsigna Herre. Tack Herre, tack för dig Jesus. Jag ber för varan här att vi får vara en stund inför dig Herre och bekänna och erkänna våra brister, våra fel. Varför då? Därför att då kan vi bli hela, då kan vi växa, då kan vi mogna. Kan vi få vandra på ett nytt sätt tillsammans med dig Jesus. Tack Herre. Tack Herre för att du är här. I Jesu namn. Amen.